Tror du att det finns någon sån grej, alltså att man blir mer rasistisk och blir rik?
Nej, man blir mer rasist om man blir gammal och får barn. Det finns inget som gör dig mer rasistisk än att få barn. Du take no chances. Det är liksom, det är inte så här, du vill inte chansa med ungarna.
Att det väcker massa osäkerheten i en.
Ja, men det funkar så på invandrare också. Alltså, de är all for mixing, så här, mångkultur och lära känna svenskar. De får egna ungar, då är det så här, du träffar inga svenskar, du vet. Så, här, det. Så det funkar åt båda hållen, liksom.
Då ska det vara homogent levande, liksom.
Ja, exakt. Du får bara umgås med andra salafister från Somalia. Det är, annars blir det jätteobehagligt.
Fan, jag får inte ta en snus eller två.
Det här är inte mitt.
Det ligger och lockar så. Jag menar Filip, tack så mycket.
Det är kul att du ska ta två också. Det är så jävla girigt liksom.
Är vi igång eller
går det? Ja, men nu rullar vi. Vi har ljudtestat och allt ser bra ut liksom.
Men jag tänkte, vi brukar ju inte köra så mycket tittarfrågor, men idag har vi faktiskt fått in lite frågor till Hanif. Och skitkul att du är här. Och en fråga som jag tänkte börja med, som ändå är en liten presentation av dig själv också, det blir ju Pernilla Gullaker som frågar: vad gör du idag egentligen?
Jag poddar.
Du poddar?
Det är vad jag gör. Jag poddar En god ton. Och sen hjälper jag andra poddar att starta. Och sen har jag en till podd med min fru som heter Dilemma, som är bara en rolig podd. Och sen har jag en som heter Snacka Cash med en överdrivet framgångsrik kompis som har varit jävligt duktig på att investera. Så jag försöker lära mig av honom bara. Jag kan ingenting om den sidan. Jag kan samhällsekonomi, men jag kan ingenting om...
Ja, jag hoppades det. Skulle vi säga det? Du kan väl... Lite hoppas jag är du som har...
Men det här med typ så här, att investera i bolag och skit, det är liksom... Det kan jag inte. Vilket politiker inte kan, vilket är alltid därför det blir så dåligt när politiker försöker med det från politiken liksom.
Men identifierar du dig fortfarande som politiker alls, eller är det bara poddar?
Försöker flytta mig från det.
Men du sitter i riksdagen väl?
Nej.
Gud. Nej, du gör inte det?
Nej, inte längre.
Nej, det var väl 2018 du försvann därifrån?
Nej, 2022.
Ah, okay, 2022, okej.
Så, nej, men det gör jag inte längre. Men jag sitter i... Jag har lite så här extra uppdrag i kommunen och sånt.
Just det.
Men sen skriver jag för Expressen och så.
Det har väl varit lite kontroversiellt det här att du har blivit upplockad av Expressen. Många som har varit lite sura över det.
Ja, det har varit lite sura miner. Men det är alltid sura miner oavsett vad jag gör. Alltså startar jag en podd så är det sura miner. Stänger jag ner en podd så är det sura miner. Det spelar ingen roll liksom. Det är sura miner.
Men är det du som hänger ut Filip med din Expressen? Är det du som skriver de artiklarna?
Nej,
jag... Polisen inte ska på TikTok dansa och sådär.
Nej, jag är krönikör. Så då, jag är inte ens anställd av Expressen. Jag fakturerar dem liksom. Och så levererar jag en text varannan vecka till dem. Och det är till ledarsidan också, som är liksom också väldigt isolerad från resten av tidningen. Så ledarsidan, där produceras liksom politisk tykonomi liksom. Men på resten av tidningen så är det ju nyheter och sånt.
Just det. Men du har inte haft beef med Expressen, eller att de har hängt ut dig tidigare, eller det känns så?
Jo, vi har haft beefs.
Ja. Ja. Men fint att du kan förlåta då.
Ja, verkligen. Pengar får de verkligen att förlåta grejer. Alltså. Det är en sån magisk förmåga.
Du anar inte billigt jag förlät dem, men jag har aldrig haft en beef med Expressens ledarsida.
Ja, okej, man får verkligen så isolera dem.
Man får beef med olika avdelningar.
Just det.
Men sen så finns det ju saker med Expressen jag tycker om. Alltså med tidningar, de är ju först, de är alltid först med att outa. Alltså namn och bild, så är de ju först ut. Och det är ju liksom, det är fint. Kommer du ihåg Avpixlat-tiden? Då alla gick in på Avpixlat så fort man försökte... För alla nyheter var helt obegripliga. Tills liksom... Typ såhär, ja men fyra svenskar slängde ur sin dotter från en balkong. Så man, va? Varför gjorde de det? Och sen så bara, nej, det var fyra somalier som gjorde det. Alltså förstår du, det blev liksom mycket lättare att hänga med. Men nu så har Expressen slutat liksom. Sverige har ändrat. Så nu är man mer öppen med att såhär, till exempel, det var inte massa IS-svenskar. Det var liksom, de var inte så svenska överhuvudtaget liksom. Och då är det lättare att hänga med i nyhetsrapporteringen. Och det, alltså, det som fick mig verkligen att älska Expressen, Det var, kommer du ihåg A$AP Rocky?
Mm. Ja, just det. Ja.
Mm. Kommer du ihåg den afghanen som började bråka med honom? Då Expressen hänger ut honom som så här kriminell och klanderlig. Och han var ju brottsoffret. Mm. Och det var ju en så här unwritten rule att man så här, man hänger aldrig ut brottsoffret.
Nej.
Men Expressen hängde ut, och det här är ju sjuka. Så senare så gjorde Expressen ett gräv på, det var Nyheter Idag som var först med nyheten, men Expressen gjorde ett gräv på Iraks försvarsminister. Han som levde på SOS i Sverige och samtidigt hade var försvarsminister i Irak.
Bra, det eller någon får man säga.
Men också bara för de som inte minns, eller oss, var det Rocky som var... Men vem gärna drog offret? Jag minns inte exakt hur det var.
Det var ju... Afghanen fick ju stryk av A$AP Rocky, eller hur?
Och hans livvakter också.
Va?
Hans livvakter spöade honom också.
Ja, de spöade ju honom. Och Expressen hänger ju ut honom som någon så här heroinsäljande liksom, värsting, liksom. Den här afghanen.
Ja, okay.
Och det var ju stort, tänkte jag bara. För jag var skitsur i den här A$AP Rocky-storyn. Så bara, men det är uppenbart att den här snubben har sagt bråk med de här. Och till slut har de bara lackat spöt på honom. Men i den här vevan, sen var det ju om Iraks försvarsministers outar, när de outade honom och så. Då ringer de mig och vill ha en kommentar. Och då är det en journalist som intervjuar mig om honom. Jag står och bara skriker i telefonen i en timme. Varför har inte den fått sparken? Och den ska få sparken. Hur fan har det här gått till? Liksom. Och så låg vi på. Sen matchar jag med en brud 6 månader senare på Tinder.
Grattis.
Tack. Ja, men, verkligen. För vi gifte oss senare.
Ja.
Nice. Och,
Tinder är bra på det sättet.
Hon visar sig att hon och jag har smsat med varandra tidigare när jag får hennes nummer. Hon var den journalisten. Hon var alltså, det var min fru som outade A$AP Rocky's afghan och också den här Iraks försvar, gjorde Iraks försvarsminister.
Och du blev kär direkt liksom. Hon älskar att outa folk.
Det här är någon som jag kan bygga ett liv med, tänkte jag direkt.
Det stod mellan henne och Niklas Svensson liksom. Och det blev det.
Men jag är ju lite kränkt över en sak, Hanif, apropå det. För jag hörde i din senaste poddavsnitt att du som har 2 fina katter, precis som jag och min tjej har.
Ja.
Nu har ni skaffat en hundjävel.
Ja.
Men när man trodde att du inte kunde liksom provocera mer. Hur tänkte du där?
Nej, men det var min fru som hade tjatat i 2 år. Och så hotade hon mig att outa mig i Expressen. Så här, hon skrev en stor MeToo-bok om mig. Så då fick hon en hund i 30-årspresent. Mm. Och det är alltså jag älskar djur. Jag älskar alla djur.
Jag gillar ju bara katter, jag är väldigt speciell.
Alla djur, du menar insekter, skalbaggar.
Nej, men och katten flyttade ju bara in hos oss när vi flyttade in i huset, så stod den fucking katt utanför dörren liksom och vägrade gå ifrån.
Var det så?
Ja, den stod en vecka i snön och bara krafsade och bara och så jag ringde dem förra ägaren och bara, har ni glömt en katt eller så här, de bara, nej, vi har våra katter med oss. Så bara, vad är det här för katt? Till slut så öppnar vi.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Dörren, den kommer in liksom, och sen så flyttar den inte ut. Och det var så jag blev ju liksom ofrivilligt kattägare, men sen lärde jag ju älska den här katten såklart. Och sen, men nu när jag provat att ha hund, det är en annan grej. Alltså du känner dig ensam. Du kan känna dig ensam med en katt.
Nej.
Jo. Den är bara där.
Ja. Man blir fan inte sedd av en katt.
Och den går ju när som helst också. Den bara försvinner.
Den bara skiter fullständigt. En hund känner du ju aldrig ensam. Alltså när folk verkligen säger så här, om du är ensam, skaffa en hund liksom. Det är verkligen. Och vilket är sjuka för att, att det här med att ensamma kvinnor skaffar katter.
Det hjälper ju inte alls. De har de bara ett problem liksom. Det är en hund. Ska en hund, ja. Men alla tanter som har en hund verkar ju leva längre eller än kattägarna.
Förmodligen.
Jo, men det är nästan bevisat att det läste jag också. Ja.
Så det är klart att det är att
men också hundar, det är ju högre omsättning på dem. Man måste ju byta ut dem oftare. Ja, en katt lever ju 20 längre.
Ja, nästan. Ja, 13 år typ.
Nej, det är en hund som 18, lever.
17, är de så jävla gamla nu för tiden? Alltså, de är sega liksom.
Ja. De vägrar dö. Hundar, ju större hund du skaffar, ju snabbare dör den. Så de här stora benesener, 8 år. 6-8 år.
Det är väl mycket dyrare att ha en hund, kan jag tänka mig, eller?
Det beror på om man tar hand om dem.
Ja, just det. Ja. Om man tar
men jag undrar ju liksom genuint, ni får ursäkta mina tråkiga frågor, men hur reagerade katterna på det liksom?
Inte bra.
Det var så.
Han är inte bra. Men de här katterna, de har ju liksom, de lever sitt bästa liv där. De har fri ingång liksom, in och kommer in och ut, och nu är de lite mer förr var de mycket på marken. Nu är de lite mer på högre höjder för att undvika hunden liksom. Men hunden är lite valpig nu och vill leka och jaga dem. Och den äldsta katten, Sirap då, hon spär ju skiten nu.
Bra.
Den här hunden. Det är, så han håller, hon, liksom, de håller sig ifrån varandra. Men den yngsta katten, som är då Siraps son, alltså, han är ju liksom, han är ju lägst i rang i hushållet. Säger det inte till honom, men han är ju det. Och det har ju hunden fattat. Så det är ju hans lilla leksak liksom,
som han vill leka. Jag skulle inte ha frågat henne, så jag börjar gråta snart.
Ja, men det har gått bra. Igår så sov de i samma säng tillsammans. Så det var ett stort ögonblick.
Ja, de kunde ju ha dratt. Vad var det som fick dig att... Eller först och främst, har du lämnat allt ditt politiska engagemang nu i Moderaterna?
Nej, jag har kvar. Jag ska vara med i Moderaternas partistämma nu till hösten. Jag sitter i kommunfullmäktige för Moderaterna i Österåker och är medlem.
Just det, men du är inte med på riksdagsnivå liksom?
Nej, jag hoppade av riksdagen.
Och vad var det som fick dig att börja? Vad var det som drog dig till Moderaterna just?
Jag började tjafsa min kille på en gymnasieskola om politik som var muffare. Ja. Han var där och kampanja, och så började jag debattera mot honom. Och sen så varit väldigt debattglad alltid. Sådär. Och sen så gillade jag svaren jag fick av honom, och så tänkte jag, ja, men det här var väl kul. Och sen så blev jag medlem, och så blev jag indragen. Och sen på första grejen jag var på var typ en muffkurs i Järfälla. Och då brukade MUF så här, hyra ett helt hotell. Man pyntade typ halva kostnaden själv.
Och de hade pengar och snygga brudar liksom.
Nej, men det var inte så mycket. Tvärtom. MUF är det fattigaste förbundet av allihopa.
Va? Hade man aldrig trott?
Det hade man inte trott. Men man får liksom... Ja, man pyntade några, och sen så var det väldigt bra utbildning. Och sen var det en jävla bankett efteråt. Jävla fest som man aldrig varit med om. Och hur snygga tjejer som helst. Och det var liksom, alla var så supertrevliga och liksom så. Och sen så var man fast liksom.
Så det var egentligen bara slump att det blev Moderaterna?
Nej, jag linade ändå till höger. Och min kusin var ordförande för Moderata ungdomsförbundet i men då fick jag inte gå med när han var det i Väsby där jag uppväxt. Han du får inte komma med. Liksom, då var jag 13 år och han var väl 17 och jag tyckte det var pinsamt att ha en liksom någon mindre släkting med sig. Men sen så min moster hade varit, men det kände jag inte, min moster hade varit aktiv i Moderaterna ett tag och så. Mm. Så det, vi var jag var lite höger redan.
Men jag läste någonting om att det var någon intern konflikt. Jag vet inte om det var 2018 eller om det var 2022 då.
Det har alltid varit interna konflikter. Det har varit, det har varit interna konflikter hela vägen.
Sen 1990 liksom.
Men, nej, men jag gick med i MUF, när var det? 2003 ungefär. Så i ettan på gymnasiet.
Just det.
Så gick jag med. Och sen kom jag in i riksdagen 2010. Mm. Satt jag där 12 år. Och nu, nu är frilansande företagare för fred och frihet. Typ så.
Men var det helt självvalt att du ville lämna liksom? Känner du så här, nej nu räcker det?
Nej, eller, men jag eller blev lite mycket utknuffad också. Ja, så blev det ju.
För vad handlade den knuffen om då? Va? Vad handlade den knuffen om liksom?
Nej, men det var lite blandat. Delvis så orkestrerade man ihop. Det var liksom olika. Delvis var det partiledningen som jag tyckte behandlade mig illa. Och sen, alltså delvis behandlade mig överdrivet snällt ibland. Alltså för the shit I did to them skulle de ju inte tolererat av någon annan. Så de såg mellan fingrar. Men å andra sidan, the shit jag levererade till dem gjorde ingen annan heller. Men ibland så tyckte jag att de liksom var orättvisa mot mig. Jag fick inga uppdrag liksom internt i riksdagen. Jag hade liksom ingen jag hade blivit fråntagen mina utskottsuppdrag för jag hade sagt att Carl Bildt hade fel en gång, och då får man inte göra det i Moderaterna. Carl Bildt har alltid haft rätt. Du vet, till exempel den gången han tyckte att Ryssland höll på att avveckla, eller du vet den gången han trodde det skulle bli bra i Libyen om vi fick bomba dem, eller Irakkriget, eller att Turkiet höll på att bli demokratiska. Men alla de gångerna, Iran till exempel, så trodde han att det var en väldigt bra utveckling där. Alla de, förutom de gångerna har han aldrig haft fel, och då får man inte säga de andra gångerna han har haft fel. Så då blev jag av med mina uppdrag.
Okej, var det Twitter
sen,
som du
och sen rör? Var det Twitterbråk, och sen så orkestrerade de ihop massa så här anklagelser mot mig som sen lades ner. Och allt det till slut så bara, jag orkar inte med det här. Jag ska bilda familj, liksom, jag har köpt ett hus, jag har min fru. Jag kan göra annat och jag får minst lika mycket gjort. Liksom.
Men det kan man väl säga, alltså, genom hela din politiska karriär har ju du varit ganska polariserande liksom, får man ändå säga. Mm. Tror du att polarisering är bra för samhället?
Men jag tror det hade varit en väldigt dålig idé om alla vore som jag. Men det vore väldigt tråkigt om människor som jag inte fick plats. Och det är väl lite det som är problemet med politiken, är att så att säga mångfalden, och då pratar jag inte vilken melaninhalt folk har, vilket
politiska mångfalden.
Utan mångfalden, även inte åsiktsmässigt, personlighetsmässigt, temperament och allting sånt. Det finns väldigt, väldigt många olika sådana i politiken. Särskilt i ungdomsförbundet. Det finns de som är grälsjuka och debattglada. Det finns de som är bara peppiga och liksom alltid för och är positiva. Och så finns det nej-sägarna som alltid är liksom det kritiska. Men väl när du liksom kommer upp i riksdagen och filtreras, så blir det till slut bara en typ av person kvar.
Gråsosse liksom.
Ja, men elevrådskillen är den enda personen som får plats i den mallen. Och jag tror vi behöver lite av varje. Vi behöver den som säger nej, vi behöver den som tar alla fighter, vi behöver den som är strategisk, vi behöver den som är liksom kalkylerande, vi behöver alla typer av personligheter. Även om de håller med varandra politiskt, så kommer man inte hålla med varandra om hur man ska få fram sin politik.
Men beror det på liksom att det är de enda som pallar hålla på så länge är elevrådskillen, eller beror det på att de filtreras bort av andra?
Nej, man filtreras bort. Ja. Man filtreras bort. Alltså, också så här, det är ju inte så att det går dåligt för dem som filtreras bort. Mm. De blir framgångsrika i någonting annat. Jag har till exempel min polare Daniel Somos, som jag har en podd Snacka Cash med, som handlar om ekonomi och börs och sånt. Han blev verkligen utknuffad ur partiet för att han skrev en debattartikel om att vi borde se över det här med cannabislagstiftningen.
Mm. Var han med i Moderaterna?
Han var med i Moderaterna.
Ja.
Och han blev verkligen bara utknuffad. Och han var en av de han är en av de smartaste människorna. Han sålde ett bolag till Epic Games senare för typ 700 millar. Alltså killen är briljant. Alltså han är en av de smartaste människorna jag känner. Han då, när han var politiker så gjorde han skitbra saker och sånt. Men sen så satt de liksom på mötet bara, du delade ut flygblad den 14 december och det gjorde faktiskt Ingrid här, så hon får ta din plats.
Oh,
förstår du?
Trött paragrafryttare.
Men vad tråkigt att det är så. Men finns det något parti där du tror att ni, eller du då, hade fått mer utrymme och säga vad du vill och sådär, yttrandefrihet liksom?
Du, känner du att jag inte fått det? Eller?
Jag har väl ändå sagt att du hade fått uttrycka dig fritt och ändå få vara kvar.
Nej, gud. Nej? Jag tror det här är en svensk grej. Alltså jag tror inte det är en sån här parti. Jag tror det är en svensk. Alltså titta på SD. Mm. Så de ska ju vara outsiders, känner jag, och sånt. Men de är ju fan hårdast av alla. Alltså titta hur de behandlar sina egna. Han fan uteslöt sin egen svärmor, Jimmy Åkesson. Alltså det är liksom...
Gjorde han det?
Ja.
Det är så jävla mycket högre krav på det partiet än alla andra partier.
Ja, men så hade jag varit med i SD hade jag varit utslängd. Svartskalle också. Fan, då hade man ju rykt länge sedan.
För det var någon som frågade här, Niklas, han frågade just så här, varför just Moderaterna och varför inte SD, för jag upplever att du har liknande värderingar som SD, men du menar att du hade blivit utskickad då?
Sen har jag inte liknande värderingar.
Nej,
som
de är väl fan gamla socialdemokrater typ, nästan.
Det här med till exempel höjd brytpunkt, alltså de är inte för höjd brytpunkt av skatt. Inkomstskatten och massor av sådana här saker. Det vi delar värderingar kring. Eller dela åsikt kring. Det är väl i synen på mångkultur och invandring.
Men det är ganska intressant.
Det är
intressant.
Liksom en fråga. Men det är ju SDs största fråga. Så jag förstår varför folk ställer den frågan. För det är så här, i deras viktigaste fråga håller ni med varandra. Men där har det viktiga för mig har ju varit att få Moderaterna att börja tycka som mig.
Tycker du att du lyckas med det?
Well, yes.
Vad sa du?
Ja, fan. Nu sitter Moderaterna och samarbetar med SD. Alltså, kom ihåg, 2018 så fick jag frågan av en journalist, så här, hade du samarbetat med SD? Så jag bara, ja, i fråga, vi tycker lika och vill åt samma håll, så självklart. Min partiledare gick ut då och sa, han är för fel, jag har rätt, vi ska samarbeta med SD, jag är partiledare, han är inte det. Så vem har fått rätt nu?
Var det Kristersson?
Det var Kristersson. Ja. Så i den mån så... Det man måste förstå är... Partier är liksom levande organismer. De rör ju på sig. De tycker ju aldrig samma sak hela tiden. Så om man står för sin sak, är högljudd och liksom visar på att man kan nå framgångar genom att tycka vissa saker, så kommer partiet följa det efter ett tag. Och sen så också...
Populistiskt, men ja, makes sense.
Ja, men det är ju vad demokrati är. Definitionen av demokrati är ju att ett parti ändrar sina åsikter. Det är som sossarna liksom...
Vill du försvara det med populism? Det är också lite svårt att...
Ja, exakt. Vad är skillnaden mellan populism och folkvilja?
Det är ju samma grej egentligen. Men
det är om man ljuger.
Så det är därför argumentet egentligen att någon skulle vara en hycklare för att man ändrar åsikter, det stämmer ju inte. För att man utvecklas ju bara för att man lär sig.
Eller det som är hyckleri det är att säga så här har jag alltid tyckt. Ja. Det är ju det som är hyckleriet. Alltså som sossarna liksom bara, nej men vi har varit de främsta kämparna för att få in Sverige i NATO. Liksom, alltså, det är ju bara hyckleri.
Men har de
liksom
sagt det?
Ja, nu för tiden. Nu står de och klagar på regeringen.
Vi
går väl långsamt in i NATO här nu. Här är vi.
Det är lite komiskt. Men han, även du då, om man ska, har väl också varit en ordentlig sväng, eller hur?
Och det har jag ju pratat om jättemånga gånger. För mig var när jag kom in i riksdagen 2010, då hade jag ju liksom den här muffåsikten att vi har inga problem med invandring, vi har problem med integrationen. Bara vi löser integrationen så kommer invandringen bli bättre och så. Och tills jag, 2012 där... Delvis så SD hade kommit in och kom med argument sådär, och då började jag ju då gräva för att komma med motargument. Så bara, nej, men de var faktiskt rätt på den här punkten, de är rätt på den här punkten, och jag får inte, vi hade en situation där så här, okej, vi hade ett etableringsprogram som skulle integrera invandrare som man har i Sverige nu, och den är byggd för att det är en handläggare på 20 invandrare. Då var vi uppe i en handläggare på 100 invandrare. Och jag bara, det är klart det här inte kommer funka. Så volymen spelar roll. Och sen så börjar man titta på det här med kulturell integrering. Alltså att folk ska inte bara liksom jobba som taxichaufförer och ha lön och inte leva på bidrag, utan de ska också bli lite svenskar, känna delaktighet i samhället, känna sig som medborgare mer än att man fått ett pass med cornflakespaketet. Och för att bli det, då måste du ju umgås med andra svenskar. Det finns ingen annan sätt att bli svensk än att
då måste ju vi vilja umgås med er, det är det som är
just det. Men, och det sker ju naturligt om det är få invandrare. Då blandas man ut i klasser, i skolan, på arbetsplatser och så vidare. Men blir det för många, då är det så här, nej, men alla är blattar på jobbet och alla är blattar i skolan och alla är liksom, av vem ska du lära dig svenska? Och så får du en situation som i Malmö. Mm. Så nu är det så här, vi måste blanda klasserna och bla bla bla. Så folk lär sig. I Malmö är det så, enbart 30% av barnen i Malmö har två svenska föräldrar.
I hela Malmö?
I hela Malmö. Så det är ju liksom, då är det så här, vi har en 70s och vi tänkte blanda ut den med en festis. Det är klart att det inte kommer bli gott. Och det kommer inte hjälpa. Det är inte så att vodkan kommer börja smaka festis, utan det är festisen som kommer börja smaka vodka. Liksom. Och då är det så här, då var jag runt 2013 där någonstans för mig, som här, 2012-2013, som bara, det här går inte ihop. Volymen spelar roll. Vi måste få ner volymen. Och sen kom migrationskrisen. Och då var jag ju bara, men this is just fucked up. Liksom.
Jag undrar verkligen kring assimileringsfrågan och så här. Mm. Alltså, jag vågar nästan påstå att västerländska värderingar är överlägsna värderingar från andra delar av världen. Liksom, ja. Tänker du också så att det är så att vi
på totalen,
behöver tvinga på folk våra demokratiska värderingar?
Dekadens och...
Vi kan aldrig lära dem. De kan få inspiration från oss genom att vi är det bästa vi är. Men vi kan aldrig lära dem. Du kan inte droppa en bomb i Irak och så växer en vallokal ur det. Liksom.
Vi har testat.
Det funkar inte. Alltså, även i Mellanöstern när man provat riktig demokrati. Till exempel, det kan ju vara till och med i rena diktaturer. Till exempel där kungen har all makt. Liksom Bahrain eller något sånt. Du vet, där det är absolut monarki. Och där har man ju provat att ha lokalval. Som är fullt demokratiska. Alla får ställa upp och lala. Och det slutar bara att den största klanen blir vald. Alltid. Alltså ta irakiska Kurdistan exempelvis. Beskrivs ju som den mest demokratiska framgången. Vilka styr den irakiska där? Som, det är Barzani-klanen. Den största, mäktigaste klanen styr. Och den största oppositionen är den näst största klanen. Alltså det är ett klansamhälle. Du kan inte bygga demokrati på ett klansamhälle. Och det här är någonting som... folk har fått fel i, för folk tror att så här, men klanerna, de skapas för att de inte hade demokrati liksom. Alltså för staten är så svag och därför, det är tvärtom, staten är svag för att det är klaner. Europa utrotade sina klaner, alltså nu pratar jag om utrotade sina klaner och klansamhället
och nästan judarna.
Va?
Och nästan judarna.
Men det här var innan det. Då höll man dem bara i reservat. Det är medeltiden. Så under medeltiden när man utrotade klansamhället, och det gjorde man genom att bara förbjuda folk att gifta sig med, inom släkten. För då sprids familjerna.
Lever någon med lite
incest också. Och då blir lojaliteterna inte lika starka. Alltså, jag menar, hur lojal är du mot din kusin?
Ja, men just jag hoppas att det är det. Men jag vet ju vad du menar. Sverige,
alltså, vi är gift med sin kusin.
Exakt. Så att,
fortfarande ganska bra.
Vi var ju på dejt häromdagen. Jag och Maria ligger till exempel.
Ja, men helt ärligt. Skulle du kunna få din... om du skulle ställa upp för... nu behöver du inte outa, men säg ett parti din brorsa gillar.
SD. Eller...
ja, men låt säga att din brorsa är SD. Okay. Men du ställer upp för Folkpartiet. Mm. Okej. Okay. Skulle du lyckas övertyga honom att i alla fall kryssa dig?
Nej, vi har ju bråkat här livet här nu.
Så jävla svag lojalitet. Alltså.
Men de flesta lyckas till och med. Och det, ja. Så här är det till och med i min familj. Att liksom, de kanske inte håller, men de röstar på mig. För det, de kan, ja. Det, man supportar sina.
Mina syskon hade röstat på mig, 100%. Nej, ja, även fast att de inte
Men hade de det, för du är ju det roligaste exemplet. Din släkt är lika uppdelad som min, och din farsa är ju för fan ordförande i Vänsterpartiet som sitter i styrelsen i Strömstad. Ja, hade du röstat på mig?
Nej, alla förutom pappa. Alla förutom pappa hade röstat på mig.
Men låt säga, opolitiska, liksom, ja. De som inte är politiskt engagerade. 100%. Även om de skulle rösta på liksom, MP, de, för din skull i lokalvalet hade de kryssat
ja, det är klart, ja.
Jo, det finns ju så.
Ja, men här är grejen. Man lyckas med syskon för man är tight. Mm. Skulle man lyckas med en kusin?
Jag vet inte fan alltså i ditt fall som ligger med dem absolut, men annars kanske. Är det fan tufft alltså.
Nej.
Nej, det finns inte den sammanhangen.
En syssling. Nej, då är det ju kört,
nej,
eller hur?
Nej. Okay.
Så i Mellanöstern, i och med att man har haft kusinäktenskap så jävla länge, så är ju folk väldigt lika sina kusiner. Mm. Man har väldigt täta släktband. Kusiner är nästan som syskon här.
Men har det påverkat genetiken? Avbryter jag, men...
Ja, självklart.
Det är klart det.
Men fördelen med kusin... eller, det är ju inte fördelen, men en bra grej med att det räcker med en generation utgifte. Sen är alla riskerna som finns med,
borta liksom. Mm.
De försvinner med bara en generation.
Det är bra. Vi hittade ju inavel när vi släktforskade, så det är bra att höra.
Det försvinner ganska snabbt.
Tack så
mycket. Alltså, typ Bahrain har ju haft de senaste åren haft en kampanj mot kusinäktenskap. Och de har ju då minskat från typ 30% till 7%. Trots att de inte sagt att man inte får. De bara sagt, det är inte så himla bra.
Nej, det är inte toppen.
Men hur var det nu? Regeringen ville ju förbjuda släktäktenskap nu, eller hur? Ja. Och så gick Annika Strandhäll ut och sa att det var kränkande mot muslimer.
Ja,
det
exakt. Oj, ja.
Det var ganska roligt.
Det är verkligen de låga förväntningarna som rasism där.
Men hon har ju inte helt fel.
Det finns ju någon sanning i det tyvärr.
Men frågan är så att säga...
Det
är inget sina. Som hindrar muslimer att gifta sig med andra än just sina släktingar. Och det gör, alltså de flesta muslimer gör inte det heller. Alltså där det är populärt, det är det som kallas för det gamla umadianska kalifatet. Och det är för att de hade en policy att arabisera alla. Och det är en arabisk sed att man gifter sig med faders broders dotter. Och den seden, det här är ju sjuka. En del av Europa var med i det kalifatet. Kan ni gissa var?
Spanien var ju länge.
Vet inte. Ja, Spanien var det ett tag. Men de blev ju utkickade och utrensade.
Turkiet i Europa?
Ja, Turkiet i Europa.
Är du i Balkan, Bosnien?
Nej, Turkiet, västra Turkiet är en av de lägsta kusinäktenskapsandelarna i...
Mm, jag skulle nog betta på just Turkiet, men nej.
Sicilien.
Sicilien
var med i kalifatet. Och där, att maffian kommer från Sicilien är inte en slump. Mm. Där pratar man om familjen
liksom. Fan, makes sense.
Och där är just klan, det är ett klansamhälle. De har extremt stark hederskultur. Och hederskultur mer än bara att de dödar sina fruar, utan hederskultur i allt. Allt handlar om att upprätthålla heder. Det finns en annan del av Europa också som aldrig var islamsk, men de hade en stark klankultur, och det var Skottland.
Så egentligen kan man tacka islam för alla bra gangsterfilmer.
Det också.
Det är nog fint. Jag hade inte haft Martin Scorsese liksom.
Nej, den där katten vet du som han hade. Vet du att de hade en kuliss utomhus i Hollywood? Mm. Och så kom den katten och la sig på skrivbordet, och de bara körde på. Den skulle inte vara med i scenen.
Fan,
och han är Don Corleone, vet du. Han bara körde på och klappade katten, och så, det var inte meningen.
Ja, det är ju cool.
Du kan inte skriva in
men hur som helst, katolska kyrkan, de utrotade det här. Mm. De tog bort alla de här. Ja. Så om du inte kan förlita dig på din familj, alltså din stora släkt,
staten,
då måste du ju liksom börja samarbeta med andra. Mm. Och det räcker inte med en kärnfamilj. Det får inte livet att gå ihop. Så då måste du börja samarbeta med andra, och det är då liksom gillen och liksom sån här första fullmäktigen och sånt började växa fram i Europa. Det var för att andra katolska kyrkan bara utrotade släktlojaliteterna. Och det är det alla blatta säger det till svenska, men ni är konstiga med era familj, ni är inte så nära med era familj, vi är mycket närmare med familjen. de har en poäng. Och det är inte alltid så himla bra att vara, alltså det, jag tycker Europa har hittat, nu har det gått lite för långt. Nu ska man ju krossa kärnfamiljen.
Ja, lite det,
men ja, man hittar en ganska fin balans i.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Vi är kärnfamiljer, men vi måste lita och samarbeta på andra med andra människor. Och det skapar i sin tur demokrati.
Och det blir väl ofta roligare sammanhang när man hittar liksom andra gemensamma faktorer än att man har blodsband också.
Exakt. Jag menar att det... För jag menar, också en sak som folk inte vet är att om du exkluderar adeln. Adeln har ju varit klaner, klansamhälle hela tiden.
Är inte de det typ lite fortfarande?
Ja, det är de väl. Mm. Men titta på kungahuset. Till och med kungahuset gifter sig med icke-kungliga nu.
Ja, de har väl tagit något,
ja, de har ju slutat. Förut så, vadå, kungens föräldrar var väl typ kusiner liksom. Ja, alltså, det är liksom så, back in the days var ju alla inavlade där. Och det är ju för att bibehålla makt och pengar och slott och titlar och så. Men, och detsamma gäller också ännu mer i Mellanöstern. För vad Mellanöstern hade, som man inte hade i Europa, var faktiskt en sak som muslimer brukar säga är så himla progressivt av dem. Men det är alltså orsaken till varför kvinnor är så förtryckta där. Och det är lika arvsrätt mellan män och kvinnor. Förstår du? Mm. Och det betyder att varje gång du gifter bort en dotter, då är det en liten bit. Och det funkade i Mekka när Mohammed kom på det här. För då var det en rik köpman. Han hade liksom... Han hade, ja, men karavaner som kom hit med grejer, och så sålde man dem, så fick man en påse pengar, och sen när han dog så delade man ut den här påsen pengar. Mm. Men när islam spred sig då till Irak mellan i liksom Tigrisdeltat och så, då hade ju folk bara mark. De var ju bönder. Ingen var bönder i Saudiarabien, det är sant. Du kan inte odla något där. Men i Irak var folk bönder. Och det man hade var det man odlade. Alltså det är marken. Och varje gång du gifte bort en dotter, då var det en bit mark som försvann till en annan familj. Mm. Så det man kom på är så här, aha, vi kopierar våra arabiska härskare. Och då får vi behålla marken i samma släkt. Så är det samma släkt. Så det är liksom,
med smart move.
Europa löste det här genom att bara inte låta kvinnor få arva fast egendom. Och sen... de enda som fick göra det var och de enda som fick gifta sig med sina kusiner, det var de kungen eller för den delen påven bestämmer fick göra det. Och då bestämde man ju vilka adel som levde vidare och ägde all mark, medan vanligt folk i Europa redan på medeltiden, det här vet vi från kyrkoböcker i Sverige, att andelen redan på medeltiden som gifte sig av kärlek var ungefär 50%. Och det var väldigt fett. Högt. Och det är bra, för då väljer brudar snubbar som har åstadkommit någonting.
Mm, ska vi säga det, då blir det,
är det
bra
som är kärleken, ja, just det.
Det är det, det är killar som inte är losers. Mm. Medan i Mellanöstern får du ju då massa, liksom, istället en selektion för dem som är lojal mot sin farbror. Mm. Och det är inte kanske den bästa saken att bygga ett samhälle.
Så man kan tvingas att giftas med en sån incel-kille eller motsvarigheten på
den. Ja, men det finns inga incels i Mellanöstern. De har alla en kusin.
Nej, precis. Det är så himla gött liksom.
Jo, men Hanif, du känns ju som att du är väldigt påläst. Så jag har ju frågat det här till många poliser, och alla är ju bittra och säger så här: nej, jag har ingen aning, jag vet ingenting. Det går inte att lösa. Två frågor. Hur har vi kommit till den här situationen som vi är i nu, där det skjuts varenda dag, mer eller mindre? Och kommer vi kunna komma därifrån, tror du? Och hur ska vi göra det?
Orsaken till varför det skjuts så himla mycket är ju för att vi har haft en väldigt hög invandring som har skapat subkulturer i gettofiering i områden där de här normerna blir allmängiltiga. Alltså, jag såg polisen rapporterade det, och det här är vad jag tjatat om. Alltså, gängen behöver ju inte rekrytera. Folk står på kö liksom, och går med. Och det tyder på att det är ett kulturellt problem. Så hur kommer det sig att det har satt sig? Jo, men det är ju för att vi har tillåtit gettofiering genom hög invandring. Man har ju liksom... och det är därför vi har kommit hit. Hur kommer man ut det? Jo, men delvis mycket högre policing allmänt. Fler poliser och sånt. Men här är ju problemet. Var får man tag på poliser? Visste du att andelen poliser per capita, om du bara räknar svenskar, är bättre än någonsin? Alltså, det är ungefär varit detsamma. Och detsamma ser man ju också... Alltså, man sänker ju kraven på polishögskolan. Det är väl så du kom in, va?
Jag ska säga det.
Man sänker ju de här kraven helt och, hela tiden. Men man kan ju inte gå hur lågt som helst.
Tydligen kan man det.
Och det leder ju till att om vi vill upprätthålla en hög kvalitet på svensk polis, vilket vi har en väldigt hög kvalitet på vår polis, så kommer det bara vara en viss andel av befolkningen som kan bli poliser. Också som har sinnelaget, viljan. Alla visste vem som skulle bli snut i klassen. Eller hur? Man såg på den i klassen som skulle bli snut. Det var en människa som han var väldigt mycket tydligt rätt och fel.
Hjärndöd, biffen. Ja.
Men det var en viss typ av människa som... Ja, men också lite fysisk. Det var liksom inte... Man märkte vem som skulle bli liksom plugga Södertörn och vem som skulle liksom plugga polis på Södertörn. Och det är alltid en viss andel av befolkningen. Problemet när du börjar ta in andra grupper är ju att du måste kompromissa med kvaliteten på polisutbildningen och på poliserna. Så det är liksom, vi kan inte trolla fram fler poliser. Det är klart att vi kan försöka höja deras löner, göra det mer attraktivt och så vidare, men ju mer man släpper på kraven, desto mer lågstatusyrke kommer ju också polisen bli. Och då kommer det också stöta på, oavsett hur mycket man betalar, kommer inte folk vilja bli det. Jag menar, det är inte brist på, för det är ju sopgubbar för bra betalt också, men det är ingen som står i kö för att plugga till att bli, man, nu som tur slipper man ju plugga. Men hade man behövt plugga lika länge för att bli sopgubbe som polis, hade det ju nog inte varit så himla populärt att bli sopgubbe. Trots att de tjänar bättre än snutar. Så liksom, jag tror problemet ligger i snarare, okej, hur hanterar vi det här problemet demografiskt? Vi måste minska den här gruppen som är i de här gettorna. Och sättet man gör det är delvis genom återvandring. Att erbjuda till familjer, särskilt många barn med låga förutsättningar att kunna integrera sig, att få en påse pengar och åka hem.
Men hur mycket pengar... Det känns som att det här kommer bli jättedyrt.
Det är dyrare när de stannar kvar. Ja. Det var ju Joakim Rist som räknade på att den genomsnittliga flyktingen till Sverige kostar 70 000 om året minus i statskassan. Och då får du säga, om den återvänder hem och den får 700 000 kronor. Det är jättemycket pengar. Det är ingen som pratar om 700 000. Men låt oss arbeta. På 10 år har du tjänat in den här siffran. På 10 år kommer den familjen. Och det här, då utgår den ifrån att alla kostar lika mycket när det kommer till polis och sånt också. Mm. Men en flerbarnsfamilj i ett getto med 5-6 barn, analfabetiska föräldrar, de har inga jobb. Sannolikheten att en av de här barnen kommer hamna i skit är ganska högt. Då kostar det ju långt mer än 700 000 kronor.
Men kan vi ha koll på, vi ger en familj en halv mille och så skickar vi ut dem till ett land i Mellanöstern. Men vår dåliga kontroll, menar jag generellt, kommer vi kunna ha koll på att de inte bara kommer tillbaka efter en vecka?
Det är bara spara deras fingeravtryck och rätterna.
Men Anders Borg, som ju var då erant geni, vad var hans misstag i så fall? Alltså, eller gjorde han, det har jag funderat på, hur kalkylerade han liksom? För han var ju ändå, sågs ju som otroligt liksom genial ekonomiskt.
Ja, han tycker som mig.
Om inte...
för man drar, alltså, om man tänker den bäst spenderade pengen eller så där, är alltså återvandring över att liksom skaffa fler poliser eller så där. Det är där man ska lägga pengarna.
Nej, men, alltså, det, om det hade funkat att skaffa fler poliser.
Ja, och det gör det inte. Gjort det.
Nej, problemet är ju att du har ett demografiskt problem. Invandrare blir inte poliser. För att de känner inte samma tillhörighet.
Mm.
Och det är ju lite det här samma grej, känslan av plikt och samhörighet med samhället. Man vill bära, bara en samhällsbärare. Man vill, och det är klart det finns invandrare som gör det. Jag har gott om snut, invandrade snutkompisar. Men vad, de är 5% av kåren?
Ja, 6% tror jag. 6%. Och det har legat på det ungefär i 7 år.
Men det är 30, alltså om du tittar på ålderskategorierna vi behöver poliser på, så i de större städerna var då 40% där har någon form av utländsk bakgrund.
Mm.
Så det, den diffen kommer jag till slut har du, får du slut på svenskar och rekryterar. Alla svenskar måste jobba som poliser liksom. Alltså det är liksom och så kan man inte ha det. Delvis, och så är en annan faktor är att du måste få ner barnafödandet. Det bidrar till väldigt mycket fattigdom. Alltså att folk en mamma från Afrikas horn exempelvis skaffar i snitt ungefär 3 gånger fler barn än vad en svenska.
Okay.
Och här är också problemet. Så fort invandrare assimileras och skapar så här välfungerande liksom barn som har utländsk bakgrund, men de kan språket, de är kulturellt flytande, sådana som kan bli poliser.
Ja, då slutar de skaffa barn.
De skaffar lika barn som svenskar. De skaffar inte många barn. Ja. Så till slut får du en grupp som växer och växer. Och det är en andra gruppen krymper och krymper.
Ja.
Och det vi gör i deras hemländer är att vi handlar om familjeplanering. Skaffa inte så många barn. Det kommer bidra till mer fattigdom, mer utslagenhet. Det kommer vara trångt hemma. Ungarna kommer inte tycka om att hänga hemma, utan kommer gå och hänga på gatan. Så delvis måste man ju se till att folk sluta föröka sig så aggressivt. Det räcker med 2 barn.
Och sen är det kanske tvärtom då också, att försöka inspirera folk med mycket utbildning och skaffa mer barn typ.
Ja, och det är mycket svårare. Det är mycket så mycket svårare. Det är mycket lättare att få andra att sluta skaffa många barn än att få välutbildade att skaffa många barn.
Det är så gott utan kondomet.
Det gör det. Men det maker ju sens. Men tror du, finns det någonting man kan göra för att det skulle bli fler akademiska barn?
Jag hade
barn, liksom? Ja, men jag tänker det här är jag inte.
Jag har några skitsossiga förslag. Det här är riktigt, verkligen öppna börsen och kasta skattepengar. Okej? Okay? Och det är delvis föräldraledigheten.
Mm.
Idag får man säga 80% av typ max 30 000.
Mm.
Fuck det! Ha inget tak! Alltså, du kan ta 80% av, så då får du rika människor bli lönsamt för dem och stanna hemma. Sen borde man, har du fått 3 barn?
Mm.
Har du fått 3 barn så borde hälften av ditt CSN-lån försvinna. Och skaffar du 4 så borde hela försvinna.
Just det.
För då blir det ju bara folk som
då har blivit. Det blir bara folk som har utbildat sig då också.
Och sen borde man få ta ut föräldraledigheten samtidigt.
Mm.
Alltså mamman och pappan borde få vara hemma samtidigt i ledigheten. I mycket, mycket högre utsträckning. Mm. Och ta bort de här taken. Och det borde vara snarare så att man får lite mer pengar när du är föräldraledig än vad du har på ditt riktiga jobb.
Är du ironisk nu?
Nej!
Sosse Hanif liksom.
Det här är supersossigt. Det är superdyrt. Men jag tror det kommer skapa glada barn och föräldrar som förökar sig. Sen måste man ha någon form av, istället för elbilsrabatter, det borde vara minivan-rabatter. För alltså, att gå från 3 barn till 4 barn är ju fan praktiskt jävla omöjligt. Alltså, det finns inga bilar som tar 4 barn. De måste ha minibussar liksom.
Mm.
Och det är jävligt dåligt utbud med det i Sverige också.
Jag har
2 bonusdöttrar och en dotter. Och vi funderar på en fjärde. Och då är det ju...
Men då blir det ju med invandrarbarn, eller hur var det nu? Fan också.
Exakt. Men det blir väl assimilerade sådana. Det blir sådana här snutbarn. men då får man ju liksom...
Helt rasistkåren.
Men då får man ju... Man borde ha lite sån här elbilsrabatt istället för det. Ha det minivan-rabatt så folk kör runt i minivans med många barn. Mm. Om man har fler barn. Sen borde man ju också ha i bostadsbidraget. Så borde, alltså man borde ju göra så att man idag har vi ju tak på föräldraförsäkringen. Man borde ha ett golv Alltså, tjänar du för lite får du ingenting. Du måste liksom upp i en högre inkomst för att få föräldraförsäkring. Mm. Här kommer ju högre grejer.
Jag skulle säga
det. Här slutade sosseriet. Och sen så borde man också, när det kommer till bostadsbidragen. Och det här hade man förut. Så hade man, bodde man i en tvåa och hade två barn, då fick man bostadsbidrag. Men skaffade du tre barn och bodde i en tvåa, då blev du av med hela bidraget.
Mm.
Så du var tvungen att fixa en trea, ha råd med den hyran för att ens få bostadsbidrag när den tredje ungen kommer.
Mm. Mm.
Och det var ett sätt för staten att stoppa trångboddhet.
Mm.
Det var sossa, det är sossigt, för sossarna var den som uppfann det här.
Mm.
Och för då tänkte man så också. Det var också när man införde, det här var ju helt sjukt, jag tycker inte man ska göra det, men sossarna, när de införde barnbidraget, så var de ju oroliga för de som trycker ur sig för många barn. Och det var då, som svar på att de införde då bostadsbidrag och barnbidrag, så införde de ju de här steriliseringskampanjerna. De bara tvångssteriliserade kvinnor. Som man tyckte liksom låg runt för mycket på den tiden. Och det ska man ju inte göra. Men vi borde ju lära oss av våra historiska misstag. Men det finns jättemycket man kan jobba med, ekonomiska incitament, för att trycka upp barnfödande på välfungerande grupper. Och få grupper som ännu inte är välfungerande att bara få lite tid att etablera sig. För förr eller senare, om du inte har så många barn, så kommer du till slut landa ett jobb där du tjänar helt okej. Okay, och sen kan du börja skaffa barn. Alltså det tipset ger vi våra egna syskon och barn och får från våra föräldrar, är så här: skaffa dig ett jobb innan du börjar yngla av dig. Men när det kommer till invandrare, så har man sagt så här: kom hit och börja yngla av dig, för då får du extra pengar. Innan de ens etablerat sig på arbetsmarknaden.
Men Moderaterna vill ju dra ner på bidrag och sådär nu generellt, väl?
Ja, man vill ha bidragstak.
Mm.
Ja, men det här är ju föräldraledighet, inte bidrag, det är en försäkring.
Men du säger ju att ja, men en stor massinvandring är ju kanske grunden till att vi har det som vi har det i Sverige idag.
Ja.
Var det inget land i världen som Sverige kunde titta på och bara så här: oj shit, så där blir det om nu. Eller var vi det första landet i världen?
Sverige är det enda landet i världen i modern tid som har haft så stor invandring.
Så vi kunde inte hjälpa att det blev så här, för vi visste inte. Vi
jo,
såg inte
alla
komma.
Sa det till er. Jimmy Åkesson stod och skrek det till
Ja, men han kan ju inte lyssna. Han är ju rasist liksom.
Ja, exakt.
Men okej, så Sverige var det första. Så nu är liksom Danmark och Norge kan se efter på oss.
Nej,
liksom.
Danmark och Norge såg det komma, så de ströp kranen.
Såg de det före oss?
De såg det ungefär samtidigt. Men i Sverige fick PK-fnatt och så kallade alla för rasister. Medan i Danmark tog man debatten seriöst och har liksom hanterat det.
Mm. Men jag tänkte, om vi tittar, för det är säkert en stor faktor. Men finns det andra faktorer som gör att Sverige har så dålig tillväxt just nu?
Till exempel vinster i välfärden och sånt?
Nej, det är för litet. Alltså vinster i välfärd för litet i procent av BNP för att påverka tillväxten. Så den stora orsaken är att delvis vi har sämre demografi. Vi har en högre andel lågutbildade. Vi har en liksom, de som är arbetslösa i Sverige är inte det för att det är brist på jobb. De som är arbetslösa i Sverige är för att de inte kan ta de jobben som finns. Svensk arbetskraft, vi har extrem arbetskraftsbrist. Och det är en stor förklaring till varför vår ekonomi går så himla jobbigt. Och problemet blir ju då att den enda lösningen på det blir ju arbetskraftsinvandring. Men vi behöver inte mer invandring. Det är liksom, det blir liksom, vi har försatt oss i en jävligt jobbig sits. Och sen har vi också svenska kronan som inte mår så bra. Och den låga tillväxten är ju att det inte sker så mycket innovation i Sverige.
Mm. Men är Sveriges storhetstid över nu, eller kommer vi komma igen liksom?
Men vet du vad, det är ju alltså, det man ska tänka sig i till och med fattiga länder, alltså, eller länder med stor fattigdom, Brasilien till exempel, jättestor fattigdom, liksom favelor och sånt, där är ju ändå den gruppen människor som är utbildade och har liksom goda förutsättningar sedan förr i tiden, de är ändå rika. De har ändå bra liv, de har bra företag, de är lönsamma och så vidare. Men man har favelor. Mm. Och det är väl ungefär den utvecklingen man får leva med i Sverige. Alltså att det finns en grupp människor det går väldigt, väldigt bra för. Och de kommer vara mest svenskar, eller de som har assimilerat svenska. Och sen kommer du ha en större och större grupp människor som antingen bara är liksom bara inom tjänstesektorn i låglöneyrken eller bara utslagna i en svart ekonomi.
Det,
och då blir det mer för dig att göra ändå.
Ja, det är redan mer för mig att göra det. Därför jag frågar, för jag skulle vilja få slut på det. Det är så jäkla mycket att göra det. För det är inte bara alla som limmar fast sig på gatorna. Det där tar ju hur mycket resurser som helst. Alltså, senast igår så hade vi ju 17 personer greps.
Liksom. Vet du vilka jag blir sura på? De och fotbollshuliganer.
Huliganerna hade vi också
alltså,
häromdagen.
Det är så här, Sverige är i skiten just nu.
Sluta liksom, limma fast på gatan här, för fan.
Bara, kurdiska räver någon på att knulla oss. Liksom. Polisen behöver ta tag i det här. För det är barn som blir skjutna i huvudet och dumpas i skogen. Ni vet att polisen inte har resurser. Kan ni bara pausa ert lilla bollbråk?
Ja. Nej, du
kan
säger
ni bara
exakt
pausa
det?
Ert bollbråk?
Ja, ingen tolerans för det. Ja.
Men vad händer om polisen låter dem slå varandra på läktaren? Och spelar, måste
men
ni...
de fortsätter ju bara slå sönder mer grejer. Ju
kan
mer
inte huliganerna slå klimataktivisterna så blir man av med våra problem.
Ja, alltså, vi bara sprider bara med AIK. Visst ni, hela det där är inget AIK.
Nej, men för det som du säger, alltså, det är ju det vi snackar om på stationen. Alltså, det hade varit så skönt om man bara så här, vi inte lägger massa resurser på huliganerna och inte lägger massa resurser på människor som forskare som förstör flygplan så att de måste åka genvägar eller omvägar till andra platser. Och bara så här, nu fokuserar vi verkligen på gängskjutningar, men vi kan ju inte det 100%, för att vi måste lägga resurser på
folk
så mycket.
Folk måste sluta ta livet av sig, va?
Ingen kommentar.
men han, en annan fråga, bara, han frågar mest, de frågar också medborgerlig samling, och det kan jag också bli lite nyfiken på. Vad har du för åsikt om dem? Är det inget du
alltså, jag har så? Många vänner som är medare.
Jag vet liksom. Att du har din bästa vän, jag har inte råd att lyssna vidare på er podd, så jag måste fråga dig. Liksom.
Nej, men jag har många kompisar som är medare, men jag tror inte de hade gjort ett bättre jobb, bara.
För att
de verkligheterna som håller Moderaterna tillbaka kommer ju hålla dem tillbaka.
Mm. Vad är det egentligen?
Att man måste samarbeta med andra partier. Mm. Att man har en statsbudget som måste gå ihop.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Att det är inte så himla lätt att bara lägga ner massa myndigheter. Och att du kommer få äta bajs när du har lagt ner någon myndighet. Så hade den en funktion som var viktig. Och sen så är det någon som dör. Eller det blir någon katastrof. Eller, ta till exempel. Man la ner massa flummiga skit som man la ner. Och sen visade det sig att en av de grejerna de hade var att de var experter på afrikansk svinpest.
Okej.
Okay. Ja. Och sen nu får man ju äta upp det. Nu får ju regeringen då äta upp att...
Tack som fan.
Ja. Och i grund och botten var det väldigt bra att de lade ner allt det där. Men en av dem, och så får man äta upp det. Så allt kommer ju med en viss risk. Liksom. Yep. Och inget, det är inget jag har sett i med som visar på att det här gänget är mycket, mycket duktigare på att hantera de här frågorna än andra.
Mm. För de är väl bara moderater som gillar att dricka dyrare vin typ? Eller
nej,
vad är det liksom?
Nej, inte ens det. Utan det är moderater som bara, jag önskar moderaterna vara mer moderater. Och så. Ja. Och då är det tänkt man så här, om ni la den 5% av energin ni lägger för att bygga upp det här partiet inom Moderaterna, då hade ni alla varit kunnat vara partiledare nu.
Jag gissar att det var din åsikt ungefär.
Fattar. Lite överflödigt, man ord.
Ahmed Yusuf undrar om du anser att det finns en klimatkris i Sverige.
Samtalsklimatet. Ja, men det är väl ganska uppenbart att i alla fall att vi har en klimatkris.
Är det som Sverige gör för klimatet, är det bara symbolpolitik eller fyller det en funktion? Det är helt meningslöst det som vi gör. Ja.
De kan ta efter.
Vi ska inte ta...
Ingen tar ju efter oss. Har vi inte lärt oss att så här, vi började ingen med feminism, ingen började med det. Började så här, barnen får inte leka med bilar i förskolan. Ingen har börjat, alla leker med bilar fortfarande i förskolan.
Menar du att Kina inte tittar på Sverige och tänker fan vad vi ska
stänga ner kolkraftverk? Ska vi plocka in massa invandrare från Mellanöstern om Sverige gör det? Kommer alla att kopiera? Och så gjorde ingen det. Och så, det är bara på punkt efter punkt där vi visar sig att folk inte kopierar oss. Vi borde ju
det är ingen som bryr sig att vi är mönster i liksom.
Det vi borde göra är ju såklart att kan vi tjäna pengar på det här? Då borde vi göra det.
Då borde vi göra,
ja. Kan vi tjäna pengar på det? Då ska vi ju självklart rida på den här vågen. Men vi behöver ju inte så här, dra oss själva i sot och aska för att andra ska bli så inspirerade av oss. Det blir vi inte. Det enda Sverige har blivit på alla våra galna grejer vi har hittat på där vi ska vara mönster är att bli det liksom... Det blir exemplet som folk är rädda för.
Ja,
alltså, om vi tittar på alla våra länder runt om i Sverige. Danmark, Norge, Finland. Alla pratar om den svenska utvecklingen. It's not a good thing när de pratar om den svenska utvecklingen.
Och nu är det inte hela, nu är det inte bara Norden längre, utan nu är det hela Sverige, eller hela världen känns som. Alltså, Sverigebilden har ju kraftigt försämrats.
Ja. Ja. Tänk så moraliskt överlägsna när vi är, som har gjort rätt, va? När vår ekonomi
är till och med fotbollen går åt helvete. Nu sitter Reinfeldt som ordförande. De får inte tävla för någon i 13. Backar du honom med det liksom?
Ja, vad är det liksom? Men till något väldigt, till någonting positivare då kanske, för Josef Wallberg frågar ju vad är det du är mest stolt över i din politiska karriär, om det är någonting specifikt så?
Om när jag var med och la om Moderaternas migrationspolitik.
Alltså.
Det är ändå en av mina proudest moments.
Ja, jag trodde du skulle säga när du debatterade Jonna Sima om gangsterrap. För fasen vad grym du var.
Den är också väldigt fin att titta på i efterhand. Då var det ju liksom men ska nu, sen i efterhand har visat sig att hon har så här CP-fel.
Inte bara fel utan CP-fel.
Och det blir ju extra pinsamt liksom.
Det känns verkligen som att du
den vann
krossade henne.
Ja, den
herregud,
vann
ändå. Ja, och jag var ju lite själv engagerad i den debatten, så att jag tyckte verkligen att du förde min talan bra.
Ja. Men också, titta, alla bara, det vill ha censur. Ingen har tagit en enda lag, ingen har tagit en enda regel, men ändå är de, märker du de bortsorterade från alla de här priserna och stimpengarna och sånt. Mm. Det är liksom, nu får de sköta sig, liksom, ingen förbjuder dem att ladda upp grejer.
Men,
nu får de...
Ta konsekvenserna av sitt handlande. Just, ska vi bara recappa lite innan ljudet försvann?
Ja, det var någonting med narkotika eller?
Marijuana, ja precis.
Alltså jag går nu då.
Och frågan var väl där framförallt varför vi hade moralpanik då, om du vill dra din rant igen här.
Jaha, varför vi har moralpanik?
Kring
ja, men
cannabis.
Det började väl med Bejerot där han liksom på 78-talet han hetsade mycket om narkotika och det, i början var det ju att i Sverige var ju bilden tidigare att så här, men de som knarkade sjuka och knarklangarna är de som hänsynslösa och utnyttjar de sjuka. Men nu för tiden så har ju det skiftat ganska mycket att man bara, det är knarkarna det är fel på, det är festknarkarna liksom. Men det är ju inte festknarkarna som driver på ekonomin. Alltså tittar man på cannabismarknaden så är ju det är en liten så här topp 5-10% av konsumenterna som konsumerar 50% av all cannabis. Det är storrökarna. Och så har du 50% som är sällanrökare. Och sällanrökarna, de är ju inte intresserade av gäng. Alltså fanns det ett systembolag för dem hade de ju gått till det.
Men visst var det Moderaterna, förlåt, som beskyllde festknarkarna?
Ja, men alla har väl gjort det. Ja, alltså, jag vet nog Chita Gustav har gjort det. Då är det kokain på Stureplan. Alltså, alla och sen Stefan Löfven var ju knarkarna i Danderyd och Moderaterna är väl pundarna i förorten. Jag vill liksom, alla hittar ju liksom sin vinkel
sina knarkar,
på det.
Liksom.
Men det är ju ganska uppenbart att så här, vid legalisering så blir du av med den ena 50%. De här storkonsumenterna, den löser man via avkriminalisering. För då, många av de länder som har tillåter avkriminalisering, då får du ha ett par plantor hemma. Och så länge du är en stor konsument är det väldigt lönsamt för dig att ha plantor hemma. Eller att din kompis har det och man delar på det och lite sånt. Och då får du inte samma hierarkibildning, du får inte samma kapitalackumulation, du får inte kurdiska räven helt enkelt. Han, vet du hur mycket pisspengar, mycket pengar du måste dra in? Att någon säljer knark, du tar en liten andel av det knarket. Mm. Som din kapten tar, så tar du en andel av det. Och det är tillräckligt mycket för att ha miljoner för att köpa medborgarskap i Turkiet och bara sitta randomly beställa ett mord för 100 lök varannan timme. Alltså det är så jävla mycket pengar som kan. Att det är massa jävla hippies som odlar hemma och säljer till grannen. Det kommer aldrig skapa den formen av hierarkier.
Det är bara följdfråga där, för ofta är det så att om man så avkriminaliserar knark så går många kriminella över till kanske människohandel eller vapen eller så här, brukar man ju prata om. Om man då skulle avkriminalisera det också, vad tror du att kriminella skulle göra?
Men alltså det där är ju, om det är så, om det är så att det är knarket som håller de kriminella för att typ kidnappa folk och ha sexhandel och trafficking och vapen och sånt. Då måste vi ju dela medalj till varenda pundare i det här landet.
Det
är de som räddar oss. Det är de som räddar din arbetssituation här. De köper knark från gängen. Fast vi vet ju att det inte är så. Vi vet ju att de här gängen och krigen finansieras av droger. Mm. Och alla andra brott är inte lika lönsamma. Det är också... Det är inte offerlösa brott heller. Det är mycket, mycket svårare för polisen att utreda en narkotikaaffär än ett rån. För ett rån är ju när ett vittne, man var i en plats och du har en person som blir drabbad som samarbetar med polisen. Här är ju så här, köparen och säljaren, alla vill bara hålla det hemligt. Alla försöker göra så mycket som möjligt. Och de enda narkotikabrotten som upptäcks är ju de polisen utreder själva. Det är ju aldrig så att någon ringer bara, hej, jag köpte knark och det är fruktansvärt, han sålde knark till mig. Utan det är ju sånt som polisen själva måste, och då blir det ju såklart mycket, mycket svårare och mycket, mycket mer lönsamt. Men tittar man på förut var det värdetransportrån skitstort i Sverige. Det var ju en väldigt liten grupp som klarade av det. Varenda jävla 13-åring klarade av att langa knark.
Sälja lite knarka liksom.
Så liksom du får också en mycket bredare grupp som kan finansiera sig på det här.
För det är lite typ, om du är 13, vad kan du jobba med för att tjäna pengar också? Ja, det är typ knark. Det är ingen annan som vill anställa dig.
Kul grej, jag fick... Man skärpte ju reglerna för vad ungdomar får jobba med. Också.
Det var
precis
fler, ja.
Gjorde man det exakt samtidigt som den här knarkvågen började, så det kanske
de som skulle ha sålt jordgubbar säljer nu marijuana istället. Det är bara så liksom.
Man får inte kontanthantering och liksom.
Men Hanif, jag försöker ju representera den dumma svennen genom att ställa dumma frågor och vad det är. Och jag tror många känner så här, vad har regeringen gjort någonting? Skulle du vilja försvara regeringen med någonting som har hänt?
Mycket av de sakerna de har initierat har varit bra. Men problemet är, i Sverige funkar ju lagstiftning så att du har massa utredningar.
Det är demokrati, just det.
Det är utredningar som måste ta fram ett lagförslag och propositioner, och så måste det genom här och så ska det genom riksdagen och så. Så det de har gjort är att de har tillsatt ett batteri av verkligen bra grejer, lagskärpningar, straffskärpningar för gängkriminalitet och såna här saker. Men det kommer ju ta ett tag innan de blir lag, och sen kommer det ta ett tag innan de får effekt.
Ja, men nu första juli senast så var det väl flertalet förslag som
Moderaterna lagt fram. Många lagar. Ja. Och nu första oktober får polisen möjlighet att börja bugga kriminella. Ja. Även om man inte vet exakt vad de gör. Mm. Man vet att de gör något brottsligt. Man vet inte vad för brottsligt de gör.
Ha kul nu.
Då får man börja bugga dem.
Nej, för det är många som säger det så här. Ja, men vad har den nya regeringen gjort? Jag känner så här, snarare att den här nya regeringen har gjort mer än vad som... Bara på det här halvåret, eller vad det nu när de har suttit, så har det ju hänt mer de senaste 8 åren typ. Alltså i alla fall inom rättspolitik.
Men det är många,
liksom.
Men det är många så här små tekniska grejer som är skitviktiga, men inte så sexiga. Och det här är ju det som är problemet med populister som sossar. För de vill ju bara göra sexiga grejer. Alltså det är bara så här, nu har alla familjer ledigt en extra vecka, och nu så är det liksom, nu får Palestina en miljard, och nu får inte kurdiska räven, men den kurdiska rösten i riksdagen någon miljard för att de ska få sitta kvar och såna här saker. Och det är mer ganska enkla tydliga grejer. Och det är för att deras väljargrupp också är ju låginformationsväljare. Det är ju väljare som inte, de läser inte ledarsidor eller något sånt, utan stor andel av Socialdemokraternas liksom väljare kan ju inte ens läsa. Så i den mån så förstår jag varför de gör de stora grejerna.
Du kränker 35% nu.
Nej, men stor andel av dem. Så jag kränker ju bara en andel av 35%.
30%.
Och också, de kan inte räkna i procent. Så nu kommer alla vara kränkta. Så alla sossar kommer vara kränkta nu.
Åh nej.
För övrigt, vad tänker du kring angiverilagarna och sådär? Eller lagförslagare? Men?
Vet du vad? Jag tycker de gör fel. Jag tycker man ska vara mer cynisk. Sättet man hade hanterat det här är ju bara, gör det lagligt att ange. Idag är det ju olagligt för dem att ange. Gör det bara lagligt att ange och ge stora belöningar. Och sen bara, nej, ni måste inte.
Ni måste inte, det är bara ett
och sen incentive. Bara, lita på människors ondska. Bara våga lita på människor. Det är det, jag tror de flesta människor är lite onda inuti.
Ge belöningar.
Och också, det är ju så här, belöningen borde vara, det borde vara brett. Alltså du anar inte hur många babbar som säljer ut andra babbar bara för att man stör sig på dem. Alltså, det är släktingar. Jag har varit med om, jag känner till fall där en kille har varit så här papperslös. Och så har han blivit utskickad ur Sverige och så kommit hit i en ny identitet. Och så är det typ hans släktings ex som bara, hallå, hej Migrationsverket. Du vet, förstår du? Ja, ja. Folk är svin.
De hugger varandra
och bara lita på det. Försök inte tvinga folk att vara svin. Bara låt, ge dem möjligheten så kommer folk ta den.
Vad är problemet med att tvinga då?
Va?
Vad är problemet med att tvinga då?
Nu blir det ju en massa demonstrationer och motreaktioner och sånt. Det hade det ju inte blivit då. Nej, förstår du? Nu lär sig alla på jobbet att säga, jag är en hemsk person om jag anmäler. Ja. Då hade de ju inte, då hade du bara, jag har möjlighet att anmäla.
Precis, man borde inte
moralisera kring det. Är det en större kille i klassen, då ringer man och bara, du, det här dampbarnet, han kan borde åka ut.
Ja, för det är på något sätt, då är det kanske också att det bara hade drabbat dem också, som är dampbarnen typ.
Det är de irriterande eleverna som är där olagligt, de får åka. Men sköter du dig, då är det,
då är det ändå lugnt liksom. Nej, fan, det hade varit mycket smartare oavsett.
För fan, jag känner att jag hade velat köra en timme till, men jag ska ju jobba här om en liten stund.
Ja, jag måste också iväg. Men det här var ju jättekul.
Vi är arbetslösa, va? Ska vi?
Vi kan köra på här.
Porr, eller vad säger du? Trots att det var massa ljud i bakgrunden under halva podden. Så skitskyss att du kom.
Tack så jättemycket, Anders. Vad kan man följa dig och sådär? Och vad ska man,
vad heter dina poddar?
Jag gör ju redan alla som tittar på det här.
Exakt.
Men jag finns på Instagram och Hanif B. Och sen finns jag på Twitter, Hanif Bali. Och finns på Facebook.
17 poddar.
Om man är plus 70 liksom. Och sen finns jag på Godton, heter min main politikpodd. Jag har Snacka Cash som handlar om ekonomi. Och så har jag Dilemma som handlar om tjejer.
Nice. Jag ska gå in och lyssna på Dilemma nu på väg till jobbet.
Ja,
men grymt, tack för att du kom.
Tack för att ni har lyssnat. Ha det gött, hej.